Välkomna till Odla med P1 Göteborg tillsammans med Henrik Sjöman, botaniska trädgården, träd- och buskexpert. Vad ska vi göra idag? En sån här dag där vi faktiskt fryser om händerna på riktigt. Det är tidigt.
Ja, och det här är perfekta period. Vi får ner spaden i marken, marken har släppt, kärlen har släppt. Då, innan det kör igång och det lövar ut och kör igång på riktigt, så har vi liksom ett ögonblick där vi kan möblera bland våra träd och buskar. Det är tiden för att kunna flytta växter.
Och vi ska också tillbaka till förra sekelskiftet 1900, då kvinnor fick kämpa för rätten att gå på en trädgårdsutbildning. Och så kommer Maj-Lis, Odla med P1, Gustav Klarin. Men först, Henrik Sjöman här som håller på och möblerar om.
Och det jag gör här, det här är då en praktsprea som står lite fel här faktiskt. Så vi ska flytta bort den, vi ska göra en ny rabatt här. Men vill gärna ha busken och kunna fylla på ett annat parti där. Så har vi bestämt oss att flytta den. Så det vi gör här, gräver runt. Så ser jag här.
Oj. Går in här. Den rör sig ju direkt här. Det är för att du är så stark.
Ja, då kan man trycka ner spaden ordentligt i marken. Där ska vi se, den lossnar den.
Oj, vad snabbt det gick.
Ja. Och sen drar vi upp den här.
Busken är då upp till naveln. Mm. Bruna, torra grenar är det.
Ja, det är ju vår. Snart är de gröna, okej?
Okay? De är bruna nu.
Nu är de bruna, ja. Inte torra.
Nej, men de är bruna.
Fulla liv.
Blommorna är i alla fall torra sedan förra året.
Ja, kan de är klara.
Brunt och delvis torrt kan man säga. Klumpen som du grädde upp här, den är 45 cm i diameter ungefär. Och inte speciellt djup. Jag tittar här. Ja du, 2,5 cm djup kanske. Ja. Det var inte mycket till klump, men det räcker tror du.
Ja, och det här är ju också så här hemlighetsmakeriet här som man kanske inte känner till. Men om man har, i det här fallet så står de i en stor plantering. Och de översta 30 cm, det är där man har störst syreutbyte. Och där är oftast största andelen av rötterna är samlade i de övre 30 cm. Så spaddjup ungefär, då får man med en stor del av de här sugrötterna. Alltså rötterna som förser plantan med vatten och näring.
Gäller det den här praktsprejen, eller är det en sorts generell?
Det är rätt så generellt faktiskt. Man har gjort jättemycket studier på stora träd. Där kan man se att huvuddelen av rotsystemen befinner sig i den övre delen. För där har ju då rötterna ett syreutbyte. Vi har pratat om tidigare det här med syrekrävande rötter och så vidare. De flesta arter kräver syre för att upptagen av näring, det är en väldigt syrekrävande process. Så därför är de liksom övre delen, och där finns det också näring, det vill säga nedfallna blad och grenar som förmultnar och blir till tillgänglig näring där. Så att det är rätt stor del av rotsystemet som är väldigt ytligt.
Men vad bra, man behöver alltså inte, oftast inte gräva särskilt djupt för att flytta en buske eller ett träd.
Nu ser den här gamla mattan som jag har tagit fram här. Vi lägger den på mattan och sen släpar vi den bort till där den ska planteras den, för att slipper vi bära den och riskera att man dansa runt med den på ett sätt så att jorden ramlar av. Och
är det de fina rötterna det handlar om där då? Att det är de som skyddas av, av jorden?
Exakt, ja. Så det är det här finrotsystemet som har möjligheterna. Det är de som suger upp vatten och näring där. Och skulle det vara så att vi är i en trädgård med mycket lättare jord, där det finns det sandjordar eller siltjord som faller isär mycket enklare, ja, men då kan man offra kanske ett gammalt lakan. Så när man får upp klumpen försiktigt, så klär man in den underifrån och knyter ihop den så att man paketerar in klumpen och sen försiktigt bär bort den till den slutliga platsen där man stoppar ner det här lakanet med klumpen i marken, klipper upp den, kanske drar undan eller offrar att botten av lakanet är kvar.
På den nya platsen så kan botten på lakanet sitta kvar då?
Det kan den få göra.
Då är sprean med sin jordklump, då har du grävt upp den här.
Hjälp till här nu, ta tag i handen här och hej, lägger på mattan här. Och så tar du ett hörn, jag tar det andra.
Nej, då.
Och så drar vi.
Medan praktsprejan glider iväg här på sin svarta matta, så ska vi ta och bege oss långt tillbaka i tiden. För drygt 120 år sedan så kämpade kvinnor för att få utbilda sig inom trädgårdsnäringen, som på den tiden var männens revir. Trädgårdshistorikern Boel Nordgren har bland annat fördjupat sig i Agdatorps trädgårdsskola i Blekinge som startades av Ida Schmidt. Boel Nordgren har bland annat läst odlingsdagböcker skrivna i april i början av 1900-talet av två av dem som gick på skolan, Alma Nilsdotter och Ellen Johansson.
så har vi ju en liten rolig grej här från den 6 april att de under drivbänksodling så skriver hon om tomater eller kärleksäpple som man också, det här lite äldre ordet som man också använder. Och det här är lite kul för att tomater var ju inte så vanligt att man odlade i Sverige vid den här tiden i början på 1900-talet.
Alma och Ellen var två av de kvinnor som fick möjlighet att utbilda sig i odling på Agdatorps praktiska trädgårdsskola utanför Karlskrona. Skolan drevs av Ida Schmidt och hit kom kvinnor från alla samhällsklasser. Man kunde även få ekonomiskt stöd av hushållningssällskapet och gå som frielev, berättar Boel Nordgren. Tillsammans med kollegan Inger Olausson så har hon grävt i arkiven för att lyfta fram trädgårdsmästarinnor som Ida Schmidt.
Hon kom från en välbärgad familj i Karlshamn och studerade både här i Sverige och utomlands. Framförallt utomlands, för det fanns ju väldigt, väldigt få möjligheter för kvinnor att studera trädgård i Sverige då.
Varför var det så?
Ja, nej, men en sak var det att det krävdes ju för de längre trädgårdsutbildningarna så krävdes det ju flera års praktik. Alltså för att komma in på Alnarps trädgårdsskola på 1910-talet till exempel så var det 3 års praktik som gällde. Och det var ju inget ovanligt, liksom så var det. Och då var det svårare för kvinnorna att samla ihop så mycket praktik eftersom det fanns ett motstånd på de ställena där de skulle kunna praktisera att ta emot kvinnliga trädgårdselever helt enkelt. För att komma in på Agdatorp så fanns det inget krav på praktik och det var det som gjorde att de här utbildningarna Agdatorp och Espenäs då i Närke, att de var så viktiga. Utöver att hon drev den här trädgårdsskolan vid Agdatorp så var hon också engagerad inom politiken. Hon var en av de första kvinnorna som satt i stadsfullmäktige. Och hon var engagerad inom kvinnorörelsen. Hon verkar ha varit en samhällsengagerad kvinna på många sätt.
Utbildningen var 7 månader. Alltså de var där över en odlingssäsong. Men hur var det upplagt för övrigt? Var det teoretiskt upplagt också då?
Huvudsakligen tror jag det var praktisk utbildning, men de läste också liksom lite botanik och ja, jord och gödsellära och allt vad det var. Sen var en viktig del i den här utbildningen handlade om också att ta tillvara på det som hade odlats. Och det kan man ju se generellt, inte bara vid den här skolan, utan alla trädgårdsutbildningar som riktade sig till kvinnor var ofta väldigt inriktade just på det, konservering och olika typer av tillvaratagande.
Ida Schmidt, hon drev den här trädgårdsskolan i 10 år ungefär. Men har ni kunnat följa de kvinnorna som fick utbildning hos henne? Vad hände sen?
Ja, precis. Vi har kunnat följa flera stycken faktiskt och det är jätteroligt. Vi har hittat en Margareta Hallgren som studerade vid Agdatorp 1908 tror jag det var. Som sen vidareutbildade sig i Alnarp. Hon skaffade sig då den här långa praktiken som krävdes för att läsa där. Och sen arbetade hon som herrgårdsträdgårdsmästare under hela sitt liv. Hon arbetade på flera olika anläggningar. Sen lärde hon upp sin man och arbetade tillsammans med honom. Och då var det ju så att det var han som blev anställd och som trädgårdsmästare. Han hade ingen utbildning alls. Och hon var då trädgårdsmästarens fru.
Det fanns många fördomar mot kvinnor i trädgårdsnäringen. Bland annat ansågs kvinnor vara för svaga för yrket. De sågs också som konkurrenter om jobben. Lilly Landgren var en känd kvinna i trädgårdssammanhang. Hon utbildade sig bland annat på Agdatorp och startade sedan en trädgårdsskola i Dalarna som hon drev fram till mitten av 1940-talet. Hon var också författare och en flitig skribent.
Lilly Landgren har skrivit i Skånska trädgårdsföreningens tidskrift här år 1914. Ett stycke som jag tycker är ganska talande för hur det var för kvinnor som skulle ta sig in i trädgårdsbranschen vid den här tiden. Hon skrev så här att det var till att börja med strävsamt för de få. Man log även åt dem, man satte hinder för dem. De större skolorna var stängda för kvinnan eller gjordes vistelsen där svår för henne. De manliga mästarna vid de stora trädgårdarna nekade att mottaga kvinnliga elever och biträden. Men kvinnan gav dock ej tappt. Framåt skulle hon och framåt kom hon.
Reporter här, Anki Vänster. Och nu är vi tillbaka i Botaniska trädgården i Göteborg. Det är Henrik Sjöman som håller på att släpa sin praktspirea på grusgången här ovanför stora växthuset. Han håller på och möblerar om bland träden och buskarna. Jag har en ny grop.
Mm.
Vilka förutsättningar behöver den här sprean ha för att det ska bli en lyckad ommöblering och en lyckad omplantering?
Ja, just eftervården är helt avgörande för att lyckas med den här omplanteringen där. Så dels har jag här laddat det nya hålet där och den omkringliggande jorden med riktigt fin kompostjord blandat med lite kodynga här bara för att riktigt få fart på grejerna. Men när vi då stoppar i den här klumpen så är det helt avgörande att det är noggrann skötsel, framförallt noggrann vattenkontroll. För det som jag har gjort här nu, det är att vi har klippt bort många av de här finrötterna som befinner sig kanske utanför, man säger droppkanten, alltså grenarna och bladens längsta utpost, alltså utanför där. Där är mycket finrötter som exploaterar marken där, hittar näring och vatten där. Och de har vi nu klippt bort, så den har den inte. Så den har ju en betydligt mer begränsad upptagningsförmåga av viktiga resurser där. Så därför är det viktigt att hela tiden pumpmarkera den här flyttade busken och hålla klumpen där fuktig. Och det är ingen mening att vattna omkringliggande jordar så mycket, utan det är för där har inga rötter än. Så första åren, ja, då fokuserar vi på klumpen. Vi vet hur stor den var. Där handvattnar vi eller slangvattnar.
Sommarblommorna som man förodlar varje år och planterar ut i trädgården är liksom på något sätt det rörliga möblemanget i trädgården som man kan göra om efter vad man tycker är snyggt och roligt varje år. Men buskarna och träden är ju mer permanenta installationer.
Ja. Jo, men det stämmer. Men de behöver inte vara det. Kanske de stora träden som har fått många, många år på sig och blivit stora. De är ju svåra att flytta, i alla fall för hand och det vi gör här. Men buskar och mindre träd som kanske blir nyplanterade och man fick en känsla igen efter 2 år. Bara, de hamnade lite tokigt. De ska egentligen vara där för solen räcker inte till där borta. Och sådana saker. Och det gör ju då att där finns det möjligheter att kunna möblera.
Och det är nu?
Ja, precis. Så det finns ju möbleringssäsong som är från avmognad, det vill säga när bladen faller av, när de har mognat, gjort sig redan för vintern, tills de vaknar på våren och kör igång. Så hela den tiden är möbleringstid. Och en av anledningarna är dels är de avmognade. De förlorar inte vätska genom avdunstning utan de kan flyttas. Det är fuktigt oftast på hösten och på tider på våren. Så det är lättare att flytta dem klump och man har lite gratis där. Men det är ju så här, under den perioden har vi vinter också. Så det handlar om när vi får ner spaden i marken. I södra Sverige kan vi möblera växter nästan året runt. Medan i norra delen av landet, där får vi hitta den här mycket tajtare ögonblicket mellan vinter och vår. Där någonstans. Så det blir snabba ryck där några helger där. Där det tinar upp ordentligt. Där.
Den här praktsprean, själva grenverket är en dryg meter. Mm. Över här, diameter. Och klumpen är kanske en halv meter. Och då tänker jag, varför var du så snål när du grävde? För att om jag förstår det rätt så finns det finrötter längre ut.
Ja.
Och hade den fått med sig sina finrötter, då hade du inte behövt eftervårda lika mycket. Varför tog du så liten klump för?
Ja, det är bara för att vi ska kunna, med du och jag, lyfta upp den i hålet, dra den till nya stället, lyfta in den. Så det är helt enkelt att det ska vara manövreringsbart.
Ja, det blir för tungt.
Det blir för tungt där. Så man rättar. Men det är precis som du säger. Få med så mycket som möjligt av rotsystemet. Och sen också hålla sig i någon rimlighet. Har du en granne som har en stor grävskopa som han kan nå utifrån vägen där. Ja, det är ju drömmen.
Säger Henrik Sjöman, Botaniska trädgården i Göteborg. Nu är det dags för veckans lyssnarfrågor. Vi ber oss hem till Maj-Lis Pettersson.
Jag ska se, jag ska gå in i ett av husen som Maj-Lis har. Där det finns en del förodlingar. Så här
ja,
års.
Välkommen in.
Tack så mycket.
Växthuset, fast det inte är ett växthus utan ett helt vanligt rum.
Ja.
Ja, som jag har inrett så att jag har lampor och fuktigheten är lite högre här än vad det brukar vara i normalt bostadsrum. Mm.
Du Maj-Lis, du har ju svarat på så otroligt många frågor genom åren. Och nu ska vi prata om små rackare som jag tror att de allra flesta har stött på någon gång. Sorgmyggor.
Mm.
Vi har fått en fråga från
Bäckäng på Instagram som vill veta allt om de här. De har dem jämt på våren inne i blomkrukorna i fröodlingarna som drivs upp i sadelkammaren där de har 15 och växtbelysning, 15 grader.
Mm. Det är svårt att veta hur de har kommit in egentligen, för att det här är ju djur som finns utomhus också. Så att jag misstänker att de på något sätt har kommit med krukor utifrån på hösten. För att inomhus annars, då är det ju på krukväxter i så fall, så man kanske har gett lite för mycket fukt, för att de här sorgmyllorna älskar fuktig jord. För det är så de vill ha det för att lägga ägg. Och sen när äggen kläcks och de här små små larverna söker sig ner och börjar äta på rötter, gå in i stambaser och även förstöra en del groddplanter när man håller på då förökar. Så att det är ingenting man vill ha att göra med, nej. Det första som jag brukar rekommendera, det är att vara lite återhållsam med vatten. Det får torka upp emellan vattningarna så att man inte ger för mycket, alltså, för som sagt, det gynnar dem väldigt väl. Sen finns det i det här fallet faktiskt biologisk bekämpning, och jag hoppas att man har använt det någon gång i alla fall. Men det är ju någonting som man måste upprepa. Är det så att man har bekymmer år ut och år in och man inte riktigt vet var de kommer ifrån, då tycker jag man ska behandla med nematoder. Det är alltså det vi brukar kalla för rundmaskar ibland. Små djur som söker sig till de här larverna i marken. Inte till själva sorgmyggan, den fullbildade. Den gör ju ingen skada annat än att den lägger ägg. Den äter inte på plantorna eller så, utan det är det att den ser till att det blir en förökning. Så att nematoderna angriper larverna och de dör ganska snart. Efter några dagar så är de här döda. Och då kommer det ut nya larver, för de har ju liksom förökat sig i sorgmyggelarverna. Så kommer det ut nya nematoder i krukan som letar reda på andra larver då. Så att, visst, det är effektivt och bra, och man får väldigt bra råd om hur man ska göra vid behandling. Och söker på nätet då för att ta reda på vilka firmor som säljer biologisk bekämpning. Det är flera stycken som finns, så det är inga problem att få tag på. Mm.
Så några andra små som man inte heller vill ha. Nästa fråga kommer från Kristin Mosslund. Hon har skickat en bild på sin benved, hur den såg ut i höstas. Den har som hål på kanterna på bladen. Det ser ut som att den har tuggat där eller att den har torkat. Och nu i år så har hon fått ohyra inne som hon tror är skalbaggen öronvivel. Kan det vara samma djur, undrar hon, som äter på krukvästerna inne som hon också hade på benveden?
Absolut, det kan det vara om skadorna ser likadana ut. Alltså gnag främst i kanten på bladet, men det kan vara ganska djupt inne i bladen. Vi har ju många arter i Sverige. Den vanligaste, den heter växthusöronvivel. Och den kan gå både på krukväxter inomhus men även utomhus. På rhododendron till exempel. Nu är inte den fullbildade just så allvarlig, fast det ser ju inte så roligt ut när de gör de här gnagen. Men det är ju larverna som lever på rötterna som är det farliga. Ljusa larver, de blir knappt en centimeter långa, ett brunt huvud. När du dyker på dem så ligger de oftast lite böjda så här, lite krumböjda brukar jag kalla det. Som ett kommatecken nästan ligger de. Och plantan dör. Det kan hända med pelargoner till exempel inomhus. De älskar pelargoner av någon anledning. Så att är det så att plantan börjar se lite ledsen ut, ser ut som den saknar vatten, då kan det vara att rotsystemet håller på att bli skadat utav öronvivlar. Så att även där så kan man använda nematoder. Och det är just i krukor som de gör värst skada. För där finns det ju en begränsad volym med jord än jämfört utomhus. Där har ju växterna möjlighet med sina rötter att gå åt olika håll. Och då är det svårt för de här larverna att ta död på alla rötter. Så det brukar inte hända så mycket att växter utomhus vissnar. Men det händer lätt inomhus. Mm.
Då har vi fått en fråga från Linn Elander som har mejlat till odla@sverigesradio.se. Hon har en del i sin trädgård som är lite mer vild och hon älskar den här delen. Men så har det kommit dit lupiner. Plötsligt var de där. Och nu har hon tagit upp dem i två sömmar i rad med rot innan de har gått i blom, men ändå kommer de tillbaka. Vad ska hon göra under dem?
jag tycker inte man ska behöva täcka över den här ängen, utan lite idogt arbete att peta upp de här små lupinplanterna när de dyker upp, så att absolut ingen får gå i blom, inte ens i blom alltså, för att då kan det ju hända att någon har hunnit bilda frö och så har du en ny fröbank i jorden igen. Jag skulle rekommendera det, för det låter så fint med alla de här andra växterna och behöva täcka över. Nej, nej, försök att plocka upp alla plantor.
Så fortsätt kämpa, Linn, och riv upp de här om du inte vill ha dem. Tack för idag, Maj-Lis. Mm,
tackar.
Tack för det, Åsa Wistedt hemma i Maj-Lis Petterssons trädgård. Skriv gärna, skicka gärna era odlingsfrågor till odla@sverigesradio.se. Odla med P1, box 1552, 75145, Uppsala. Vi är med Henrik Sjöman i Botaniska trädgården i Göteborg. Det är möbleringssäsong, säger Henrik. Det betyder att man kan flytta på buskar och till och med trän kan man flytta under den här perioden. Det är fuktigt i marken och det går också att gräva i stor del av Sverige. Den här perioden mellan vinter och vår är bra att göra det på. Här har vi en större buske, Henrik, som du tänkte ge dig på här.
Mm, det här är rosen Oxberg som är betydligt större än den sprean vi har kikat på. Den är ju varann 3 meter hög och kanske 2,5 meter bred. Och är ett gammalt exemplar som står där. Och den skulle vi vilja förbereda för flytt.
Förbereda inför flytt, varsågod. Mm.
Vi gör helt enkelt en rotbeskärning. Så vi kliver in kanske ungefär 50 centimeter utifrån basen av busken från hållen här. Där vi går ner med en spade, ska vi säga. Vi går ner här.
Ja, tack. Ja.
Och så går vi runt så här med spaden. Gräver ner djup. Man känner att man kapar en hel del rötter.
Ja.
Mycket noggrann. Få med så många rötter som möjligt.
Och spadens djup 2,5 decimeter
ja,
ner.
Ja, det är det man får tag i.
Ja.
Där var det tjockt.
Där tog det emot.
Ja. Där. Så där. Det vi gör nu, det är att vi har helt enkelt gjort en rotbeskärning. Vi kommer inte ta upp den i år. Så det vi har gjort här, det är att vi skär av rötterna som går i sidled på ungefär 25-30 cm djup med spaden där. Och det som händer då, det är precis som när vi klipper av en gren ovan mark. När man klipper av en gren så kommer det kanske 4-5 nya. Man får en förgrening. Och det är precis det som händer under mark. Så det vi gör nu, det är att vi gräver av rötterna under sommaren, växtsäsongen här. Så då förgrenar sig rotsystemet. Och sen nästa år när det är dags för flyttning, då gräver vi kanske 1,5 decimeter utanför där vi grävde nu. För då har vi då en förgrening, ett batteri av nya finrötter i ytterkanten. Och då gräver vi längre ut och sen i det här fallet får vi hjälp med en maskin som då lyfter upp den här. Vi kan klä in den med juteväv som vi använder för att hålla ihop klumpen. Och sen lyfter vi den och placerar på slutgiltig växtplats där. Men här är det också viktigt att tänka på att här kapar vi rötterna. Så det är ju viktigt sen i sommar här, det här året, att vi också har en bevattning, en ökad bevattning på den här busken.
Vid snittet ungefär?
Ja, precis. Vid snittet men också inne i den här kommande klumpen. Det kostar ju på. De har ju förlorat massa biomassa genom att rötterna är avklippta. Så därför är det viktigt att man gödslar. Man kanske har en näringslösning i vattenkannan som man gödslar samtidigt med vattnet. Då får jag också ett bättre rotsystem där. Men gör jag inte det, då kan det bli en försvagning. Kan till och med göra så att busken skadas så det blir negativt liksom, att den börjar dö i toppar och grenar för att rötterna inte kan försörja det här.
Mm. Tack för då, Henrik Sjöman.
Tack själv, kul att du ville komma och gräva lite.
Jätteroligt att få göra detta och att vi fick lära oss här hur man flyttar buskar och ja, till och med mindre träd också.
Ja.